En man utan minne, magisk socialrealism och en hopfällbar stad. Ja, det bjuder månadens talbokstips på. Tipsare är Julia Standard och David Pettersson från Helsingborgs stadsbibliotek.
Huvudpersonen i den första boken jag tänkte tipsa om delar mitt förnamn. Men det är inte därför jag har valt att tipsa om den. Även om det kanske hade varit lite roligt om det var en av mina kriterier till vilka böcker jag väljer att läsa. Att huvudpersonen måste heta David. Men så är inte fallet. Utan det här är en bok av Carl Frode Tiller som heter Inringning. Och han har kommit på en riktigt smart roman i det, tycker jag. Det är en man som lider av minnesförlust. Som efterlyser personer från sitt förflutna till att brevledes berätta vem han är och har varit. För att på så sätt ringa in hans identitet. Mannen med minnesförlust heter David och det är tre personer som svarar på annonsen. Barndomsvännerna Jon och Silje samt styvfadern Axel. Romanen är uppdelad i tre delar, en för varje brevskrivare och vi får följa dem i deras vardag varvat med de brev de skriver till David. Och det är som den här förfrågan om inringning kommer just när deras egna liv befinner sig nära en kritisk brytpunkt. Medan bilden av David successivt växer fram i deras brev får vi parallellt följa hur de steg för steg börjar omvärdera sin nuvarande livssituation. Brevskrivandet blir inte bara en välgärning till någon de bryr sig om och en gång har stått nära utan också en självreflekterande process. De ser på sig själv och sina liv från nya perspektiv, vilket leder till förändring. Särskilt intressant är hur de påverkas i sina mellanmänskliga relationer. Spänningarna som uppstår där känns påtagliga och konfrontationerna beskrivs med en sådan intensitet att man som läsare nästan håller andan. Det är svårt att lägga boken ifrån sig. Detta är första delen i en trilogi. Del 2 av Inringning kommer senare i år, vilket förklarar varför romanen avslutas utan några tydliga svar. Och även med en sorts cliffhanger där man som läsare börjar undra om det verkligen är så att David lider av minneslust. Kanske är det ett socialt experiment.
Carl Frode Tiller, han är från Norge. Boken är från förra året. Min läsare Malika Jarimi. Den finns som talbok med text på 9,5 timmar. Julia, vad har du att bjuda på?
Jag har läst Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer. Och det är en roman som tar med oss på en filosofisk och historisk resa genom Europas brytningstid. Den gavs ut förra året, så 2024. Romanen är en fiktiv och fri tolkning av den franska filosofen René Descartes liv. Han är ju mest känd för det berömda citatet "Jag tänker, alltså finns jag". Här möter vi honom som en ung, skör och nyfiken pojke. Han ifrågasätter samhällets dåvarande normer och han söker istället efter sanning genom logik och vetenskap. Vi får följa honom på hans resa i jakt på svaren på livets stora frågor. Vad är sambandet mellan kropp och själ? Och vad är det sanna jaget? Vad är det för skillnad mellan en människa och en robot? Och vad kännetecknar den mänskliga själen? Det är djupa och stora frågor. Men Jessica Schiefauer håller det på en nivå som är intressant och medryckande. Hon skriver med både lekfullhet och allvar. Hon väver samman historiska fakta med filosofiska funderingar och samtida teman. Det här är en roman som både roar och oroar. Ibland är den riktigt rolig, ibland väldigt obehaglig, nära till det groteska. Särskilt viktigt är relationen mellan Descartes och hans dotter och hans otröstliga försök att återuppliva henne efter hennes död. Och här funderar man mycket på vart den sitter livet och hur återskapar vi den personen som har betytt allra mest för oss. Tänkarens testamente är en bok för dig som gillar att tänka och som uppskattar historiska romaner och som inte räds att följa en huvudperson som kanske inte alltid är sympatisk men alltid fascinerande. När jag läser boken får jag känna mycket känslor och de känslorna är både rogivande och lite jobbiga. Här skildras så mycket på samma gång att det enda jag önskar som läsare är att boken hade varit lite längre. Att vi fick stanna kvar i vissa kapitel en liten stund till. För det här är litteratur som berör på djupet och som stannar kvar. Det här var faktiskt den bästa boken jag läste förra året. Jag tycker inte att den har fått den uppmärksamhet som den borde ha fått. Så läs den gärna.
Mm. Det var boken ändå drygt 10 timmar lång. Jessica Schiefauer från Sverige har vunnit Augustpriser i barn- och ungdomsklassen. Den läser här är Örjan Blix och den finns som talbok med text. Ja, David, mera Norge.
Ja, Jon Fosse den här gången, som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2023, hoppas jag. Men han har skrivit flera romaner som finns inlästa som talböcker. Och på senare tid är han kanske mest förknippad med sitt flerbandsverk Septologin, som gavs ut mellan 2021 och 2023. Men den boken jag vill tipsa om heter Båthuset och är en av hans första romaner. Och den gavs ut 1989. Och för den som är nyfiken på att läsa något av Jon Fosse så kan den här romanen vara bra att börja med. Handlingen i Båthuset utspelar sig under några sommardagar och inleds med berättarjaget som sitter ensam på sitt rum och skriver. Han går inte ut längre eftersom han har drabbats av en förlamande oro och skrivandet är det enda som kan ge honom lugn. Anledningen till att denna oro har tagit över beror på ett oväntat möte med barndomsvännen Knuten. Knuten är tillfälligt tillbaka i hembygden, nu som gift musiklärare med 2 döttrar, medan berättarjaget fortfarande bor kvar hos sin mamma och känner att det inte har blivit så mycket av honom. Mötet med Knuten väcker barndomsminnen till liv. Minnen av den starka vänskap som en gång fanns mellan dem. En vänskap som formade sig i och kring det övergivna båthuset. Men som nu snarare har blivit en laddad symbol av en förlorad vänskap. Som fick ett abrupt slut. Varför blev det så? Senare, samma dag, möter berättarjaget Knutens fru och något händer mellan dem. Detta blir startskottet på ett triangeldrama där gamla och outtalade känslor och hemligheter kommer upp till ytan och som långsamt rör sig mot ett olyckligt slut. Jag tycker att det är en särskild upplevelse att läsa Jon Fosse. Och jag har ofta funderat på vad det är som gör att jag dras så starkt till hans romaner. Och jag tror att det har att göra med hans säregna stil. Hans språk är repetitivt, vilket nästan gör läsningen meditativ. Och upprepningarna blir som vågor som slår mot en strand, vilket skapar en känsla av lugn samtidigt som man följs med i den lågintensiva dramatik som utspelar sig. Och det är just denna stil som gör Båthuset till en stämningsfull roman som jag verkligen rekommenderar alla att läsa.
Mm. Båthuset med Nils Bjelke. Och det finns bara som talbok och den är drygt 4 timmar lång. Julia, nu ska vi tillbaka till Sverige tror jag.
Ja, precis. Jag har läst Tula hem av Malin Norrback. Tula hem gavs ut förra året. Det är en stillsam men stark debutroman som befinner sig på gränsen mellan det övernaturliga och det verkliga. Det är en lågmäld spänningsroman utan våld eller mord. Här är det snarare känslan och den inre stämningen som driver läsaren framåt. Vi får följa Elin, en kvinna som efter en personlig tragedi väljer att isolera sig i ett enkelt torp ute i skogen. Där finns varken el eller rinnande vatten, det är bara tystnad, natur och tid. Elin har förlorat ett barn och sorgen har slitit isär både henne och relationen till maken Dan. I torpet försöker hon hitta tillbaka till sig själv men också till relationen med hennes make. Här skapas också nya relationer med hennes grannar. Det är inte bara ensamheten här som gör sig påmind. I torpet finns något annat. Det kanske är ett spöke eller kanske bara en skugga av det förflutna. Det är mystiska saker som händer, men jag som läsare blir osäker på om det som skildras är övernaturliga händelser eller om det är Elins tragedi som driver henne till konstiga syner och tankar. Här i mellanrummet mellan verklighet och övernaturlighet skildras ett tragiskt familjeöde på ett vackert och sentimentalt sätt. Malin Norrback har ett fint och eftertänksamt språk. Hon fångar både naturens stillhet och människans inre kaos. Titta på boken får henne att tänka på vägvisan Tula hem och Tula vall. Och den melankoliska och lite sorgsna melodin fångar romanens känsla. Vägvisor är naturligtvis också starkt förknippat med små barn. Om du vill läsa något som både värmer och skaver och så får dig att tänka och känna, då är Tula Hem ett mycket fint val.
Och den boken finns som talbok med text, drygt 10 timmar. Och inläsare är Bodil Kerr. Och sen David, ja, sen blev det inte mer av Norge utan Skåne.
Just det, och Malmö närmare bestämt. Den heter Däggdjur och är skriven av Nike Åkerberg. Och det som gjorde mig nyfiken på att läsa den var bland annat att den beskrevs som en absurdistisk sjukdomsskildring och ett exempel på magisk socialrealism. Tyckte jag lät lite intressant. Men också att den utspelar sig i Malmö, där jag själv bor. Och jag ångrar inte att jag läste den, för det är en riktigt bra roman. Den handlar om tvåbarnsmamman Clementine, ett ovanligt namn vilket hon ständigt har blivit påmind om under sin uppväxt. Bortsett från sitt ovanliga namn är Clementine poet och deltidssjukskriven. Hon bor i Malmö tillsammans med sin sambo Adam och deras två barn. Hon har en ansträngd relation till sina föräldrar och i synnerhet till sin mamma, vars närmast extrema självupptagenhet präglar deras kontakt. Och om inte detta vore nog befinner hon sig själv i ett närmast psykotiskt tillstånd. Genom handlingens gång får vi ta del av en rad olika genanta och dråpliga episoder som Clementine både försätter sig i och ofrivilligt hamnar i på grund av detta. Och dessa beskrivs med en mörk humor som exempelvis det här stycket. Jag står på en lekplats och känner att jag vill berätta för någon att jag aldrig sover. Lekplatsen ligger nära där vi bor. Den är inte inhägnad så man kan absolut inte slappna av. Klockan är 11 och just nu är lekplatsen överfylld. Nu får det inte plats fler, vill jag skrika. Oftast brukar jag och mina barn få ha lekplatsen för oss själva. Vi brukar gå upp och ut när alla andra sover. Klockan 5 på morgonen gungar mina barn. Åker mina barn rutschkana, tjoar mina barn. Jag brukar lägga mig i sandlådan och säga, låt mamma få sova en liten stund. Vid 7-tiden kommer det några fler barn och föräldrar till lekplatsen och tycker att jag inte ska ligga i sandlådan och sova. Adam brukar också komma ungefär då, vid 7. Kom nu, säger han. Res dig. Du kan inte ligga i sandlådan och sova. Varför? Därför. Är det för att du är rädd att jag ska bli nedkyld, frågar jag medan jag hackar tänder och biter i mina nariga blå läppar. Slut citat. Men om man distanserar sig från dessa uppskruvade situationer och synar de mörka undertonerna i den svarta humorn som genomsyrar handlingen, är den här romanen en skildring som ger röst åt olika sorters utanförskap. Clementines kamp mot systemen, främst Försäkringskassan och sjukvården, men också hennes ekonomiska oro samt svårighet att slå sig fri från det orimliga grepp hennes mamma har om henne, för att nämna några. Och det är främst detta som jag bär med mig efter att ha läst Däggdjur. Men varför heter boken Däggdjur? För den som är nyfiken besvarar Clementine frågan utförligt om man läser boken. Så gör det.
Däggdjur av Nicke Åkerberg. Det är en talbok med text som håller på i 7 timmar och 20 minuter. Och det är Varja Berg som har läst in den. Och så till sist, Julia. Då ska vi till Kina.
Ja, precis. Jag har läst Peking, den ihopfällbara staden av Jingfang Hao. Det är en science fiction-berättelse som gavs ut 2018. Det är en kort roman på dryga 80 sidor som både är vacker och skrämmande. Den belönades med det prestigefyllda Hugo-priset och det är det finaste priset som finns inom science fiction. Den här boken passar både vana science fiction-läsare och dig som är nyfiken på genren, men som gärna vill börja med något kort och lättillgängligt. Den handlar om klasskillnader, tidens värde och vad det innebär att vara människa i ett samhälle där teknologin styr allt, men där empati och drömmar fortfarande lever kvar. Boken utspelar sig i ett framtida Peking, där staden har delats upp i 3 olika samhällsskikt, eller rättare sagt 3 olika dimensioner. För att kunna hantera den här enorma befolkningsmängden som är 80 miljoner människor har man byggt om staden så att den bokstavligen kan fällas ihop. Varje samhällsklass får tillgång till staden under sin tilldelade tid medan de andra 2 vilar, ihopfällda och helt osynliga. Huvudpersonen heter Lao Dao och han bor i det tredje utrymmet. Det är den lägsta samhällsklassen och där jobbar han som sopsorterare. Och en dag får han ett ovanligt uppdrag och det är att smuggla ett meddelande från någon i det andra utrymmet till någon i det första. Och det första är då den högsta och mest privilegierade klassen. Och det blir ju då en resa genom stadens olika skikt men också genom de olika sociala orättvisorna. Att ta sig mellan de här olika dimensionerna är konstruerat för att vara omöjligt. Men vår huvudperson hittar ett sätt att trotsa både tekniken och den samhälleliga uppbyggnaden. Den här berättelsen lämnar mycket att fundera över och den är ju starkt samhällskritisk. Det är en perfekt bok att prata om i en bokcirkel eller med sina närmsta vänner eftersom det finns mycket att diskutera.
Den går ganska snabbt att läsa som talbok med text, drygt 2 timmar. Inläsare är Marika Bergström. Ja, lite överunderordning där, annars var det rätt mycket utanförskap, tycker jag har hört.
Ja, det är väl kanske en röd tråd.
Reporter på Helsingborgs stadsbibliotek var Mats Sundling. Och biblioteket vid Stadsparken kommer från i höst att byggas om och till rejält. Från oktober är det helt stängt i 8 veckor för att packa ner allt fram till december då man öppnar på den tillfälliga adressen Karl Krogs gata 24. Och där ska stadsbiblioteket vara ända till hösten 2028, då man flyttar tillbaka igen. Böckerna Julia Standard och David Pettersson tipsade om var alltså Inringning av Carl Frode Tiller, Tänkarens testamente av Jessica Schiffauer, Båthuset av Jan Fosse, Tula hem av Malin Norrback, Däggdjur av Nike Åkerberg och Peking, den ihopfällbara staden av Jingfang Hao.